mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
I detta politiska spel.
Att inte dras med i politiskt spel, men det är spelets regler.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Det politiska spelet, Sveriges Radios politikpodd som försöker ge er svaren på alla de knepiga frågorna som rör svensk inrikespolitik. Och i dagens avsnitt så blir det mycket av den varan. Jag ger er ett litet axplock. Varför skulle Jimmy Åkesson inte kunna bli statsminister? Hur mäter man stödröster? Och vem vill ha värnskatten tillbaka? Om man inte blir sugen på att lyssna så vet jag inte vad. De där knepiga frågorna står ju faktiskt ni kära lyssnare för. Dagens program är en klassisk frågepodd. Hej Helena Isén, hej Fredrik Fortema.
Hej.
Tjenare.
Ni skrattade.
Ja.
Ja, det var roligt sagt där. Vem blir inte sugen på att lyssna på det här?
Det var inte ironiskt. Nej, jag var helt allvarlig.
Nej, jag tror att 100% av befolkningen kommer att sitta klistrad.
Det tror
kanske
jag.
Mer.
Kanske mer, ja.
Ja, detta är en lägereld. Jag har hört att man översätter den utanför Sveriges gränser. Okej hörni, vi drar igång på en gång. Helena, den första frågan är faktiskt direkt riktad till dig, så det vore ju inte mer än rätt att du fick ta den.
Mm.
Gunnar hörde av sig och skrev så här: Helena Isén sa i ett avsnitt att Liberalerna har fått igenom en hel del av sin politik i regeringen. Helena nämnde inga exempel. Här skulle jag vilja ha en lista på förslag. Då inte sådana där M, L, KD och SD är överens redan från början, utan förslag där L vunnit i förhandlingarna med M, KD och SD.
Ja.
Gunnar har koll på dig.
Ja, det har han, fast inte 100%, därför att jag har dratt lite grejer i ett tidigare avsnitt. Men senaste gången jag påstod detta, att de inte har kommit så himla illa ut som alla säger, då drog jag inga exempel, det är helt korrekt. Men jag börjar med en liten motfråga, varför jag inte får nämna saker som de har varit överens om från början i Tidösamarbetet. För att hela resonemanget handlar ju om huruvida Tid är bra för Liberalerna eller om det är dåligt för Liberalerna. Men okej, jag börjar i den änden som Gunnar är ute efter då.
Alltså, jag vill bara säga att Gunnar är inte här och kan inte försvara sig.
Nej, han får skriva igen då. Alltså kända konflikter där Liberalerna har vunnit under mandatperiodens gång. Och då kan man nämna till exempel att det inte blir något nationellt tiggeriförbud. Det vill ju de två stora partierna, M och SD, ha. För Sverigedemokraterna var det högprioriterat till och med. Utredaren däremot ville ha det som det är idag med kommunal frivillighet, och det tycker Liberalerna och Kristdemokraterna också, och de har blockerat detta. Sen blir det ingen informationsplikt, kommer ni ihåg rabaldret kring den så kallade angiverilagen som motståndarna kallar den. Det blir ingen informationsplikt i skola, vård, socialtjänst och bibliotek, det vill säga anställda där ska inte behöva anmäla eller ska inte anmäla elever, patienter eller klienter som saknar uppehållstillstånd i Sverige till polisen eller Migrationsverket. Detta är en stor seger för Liberalerna gentemot Sverigedemokraterna och Moderaterna. Sen blir det av allt att döma heller inga tolkavgifter i vård- och rättsväsende, eftersom Sverigedemokraterna nu uttryckligen säger att de accepterar undantag i dessa verksamheter för tolkavgifter. Sen har vi då arbetskraftsinvandringen, och här kan man resonera lite olika. Här har i alla fall Liberalerna fått ner lönekravet från 100% av median, alltså att en arbetskraftsinvandrare måste ha en viss lön då. Tidavtalet hade ju det som utgångspunkt, att det skulle vara 100%. Det är nu 90%. Vi har ju pratat om att de hade kunnat få ner det där lönekravet ytterligare, men klantade sig. Men en viss framgång kan man säga att det är ändå. Sen har de fått igenom en långsiktig finansiering av public service. De har fått in aborträtten i grundlagen. Och så framhåller de själva att hela deras skolpolitik är på väg att genomföras. Stor budget, reglerad undervisningstid för lärare och så vidare. Sen så kan man ju då konstatera, om man liksom breddar det här lite, fast Gunnar inte vill att jag ska göra det. Men de har ju haft framgång vad gäller NATO och försvarets upprustning, kärnkraft, som Tidöpartierna anser är på gång och sådär. Och nu öppnar Kristersson till och med försiktigt för en utredning om euron.
Ja, just det.
Sen är det en sak till, sist men inte minst, Liberalernas vinnarfråga från 2002, Lejonkungen-valet. Och det är ju språkkrav för medborgarskap. Mm. Det införs nu. Och det blir dessutom språkkrav inom välfärden. Det blir språkförskola. Hårdare krav på att lära sig svenska inom SFI och sådär.
Mm.
Ja, jag tycker det är rätt mycket.
En hel del liberal politik, Fredrik.
Det här påminner om en debatt som var när Tidöavtalet var klart, som gick ut ungefär på: har Liberalerna fått igenom någonting egentligen? Eller har ni bara lyckats stoppa en och annan sak? Och du startade din långa, jag säger inte att det är så, för det är inte så riktigt, men du startade också din uppräkning med att mest stoppa andras förargliga förslag.
Ja, precis. De var ju överens om väldigt mycket i Tidöavtalet. Alltså rätt mycket på migrationsområdet, eller väldigt mycket till och med, och integration och kriminalpolitik är de ju överens om. Det har ju varit stora konflikter kring de här grejerna som jag nämnde nu då. Mm. Och där har ju Liberalerna ändå lyckats just stoppa saker som de har tyckt var jättedåliga.
En liten spaning bara. Ni får rätta mig om jag fel, men jag upplever att det bara är Liberalerna i Tidösamarbetet som ständigt ska flagga med att vi har fått igenom liberal politik. KD kommer inte så ofta och säger vi har fått igenom så himla mycket kristdemokratisk politik den här mandatperioden.
Nej, men det här är ju mycket mindre känsligt för Kristdemokraterna än vad det är för Liberalerna. Alltså det är ju svettigt inom Liberalerna fortfarande.
Man måste rättfärdiga att man gör det här.
Ja, precis. Alltså de är fortfarande otroligt splittrade i frågan om det här samarbetet. Och vi vet ju fortfarande inte hur det slutar heller på landsmötet, även om de nu har sagt att de står fast för den här linjen då, att de säger nej till allt regeringsarbete för Sverigedemokraterna. Mm. Samtidigt så finns det ju de som vill i princip bryta sig ur det här Tidösamarbetet.
Just det. Vi går vidare då. Över till dig, Fredrik. En fråga som... Det kom faktiskt in flera frågor som rörde siffror och opinion och så. Precis sånt som du älskar, Fredrik. Så vi kör en liten fuling. Du får två i en här. Jonas Holl, han skrev så här: det pratas ofta om stödröster och taktikröster i er och andra politiska poddar, men jag kan för mitt liv inte förstå hur forskarna i Göteborg kan veta att en viss del av Liberalernas röster tillhör väljare som egentligen skulle vilja rösta på Moderaterna. Så, Fredrik, förklara för oss och Jonas.
Precis, men jag har ju också slagit ihop detta med en annan fråga från Joakim, som undrar vilka ligger på riktigt dåligt till, det vill säga skulle kunna hamna under spärren i nästa val. Och det har jag gjort därför att man taktikröstar ju, det sker ju just på de här partierna som ligger lågt. Och om man tittar på opinionen nu när vi spelar in detta, så är det ju då två partier som ligger riktigt illa till, och Liberalerna ligger lägst med 2,1% hos indikator och Kristdemokraterna 3,2%. Nu har jag anpassat mig efter statsvetarna här och säger strategisk röstning. Det beror på att det finns lite begreppsförvirring.
Men du vill inte säga stödröster?
Taktikröster och stödröster, man kan diskutera om det är två olika saker. Jag säger strategisk röstning idag, men jag kommer utveckla det. Mm. Och den mest uppmärksammade varianten, det är ju då när ett stort partis väljare röstar på ett litet för att det lilla partiet ska komma över spärren, och det ska då rädda ett lag. Och det här är vanligt, det ökar dessutom. Om vi tittar på vilka som tar emot sådana här taktikröster, så hamnar det huvudsakligen om Miljöpartiet, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna. De som levererar, det är Moderaterna och Socialdemokraterna. Det är därför de två partierna brukar tappa i sin valspurt. Och taktikrösten brukar då inte välja vad som helst utan ett närstående parti, till exempel en moderat som räddar Kristdemokraterna. Och först är frågan då, kommer någon åka ur? Det tror ju inte jag, och jag har inte träffat någon statsvetare som tror det heller. Därför att det är så ovanligt. De enda partierna som har åkt ut under vår nuvarande enkammarriksdag, det är då Miljöpartiet på 80-talet. Det är också en ny demokrati, men det var ett specialfall för att de var väldigt skandaliserade. De tappade sin partiledare nära valet. Så Miljöpartiet kan vi ju säga. Men det finns ju då ett par intressanta komplikationer just nu för två partier. Därför att den typ av taktikröster som vi pratar om nu, då behöver ju då väljaren veta att rösten räddar ett lag eller väljer en statsministerkandidat. Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson i praktiken. Och som det ser ut nu är det ganska troligt att Centern går till val med oklara besked. Kanske bara säger att Tidöregeringen ska bort. Det är ingen jättetydlig lagtillhörighet. Om man kan behöva en lagtillhörighet som för att få taktikröster eller strategiska röster. Och Liberalerna, de är medvetna om det här problemet. De upprepar så ofta de kan att de är team Kristersson, att de är ett borgerligt parti. Men de säger ju, som Helena nämnde också, att de kommer inte medverka till att Kristersson blir statsminister om Sverigedemokraterna ska ingå i regeringen. Och det vet vi ju inte än hur väljarna ser på detta, om de uppfattar det som oklart eller inte. Så att vi har ju som två partier som har lite dubbla eller oklara signaler när det gäller lagtillhörighet. Centern har klarat gå till val på det sättet förut, men de blödde då väljare till Socialdemokraterna och det slutade med att de fick säga Magdalena Andersson är vår statsministerkandidat. Det var Annie Lööf som gjorde det. Liberalerna har inte testat det här än i en valrörelse, för vi har ju inte haft det här läget som vi har nu.
Det finns ju en stor komplikation också nu. Det här att Liberalerna är pyttesmå, alltså ligger mellan 2-3%. Det kommer väl ner till en viss nivå där också taktikröstarna känner nej, jag vågar inte för att min röst blir bortkastad. De är för små. Sen är en annan sak är väl också att moderata väljare den här gången kanske vill rädda Moderaterna undan ett nesligt nederlag gentemot Sverigedemokraterna.
Just det.
Just nu i alla fall så ser det ut som att SD i vissa mätningar åtminstone växer och Moderaterna krymper. Och det där är ju stressande.
Ja, nej men alltså båda är ju absolut relevanta invändningar, och den där med att man kastar bort sin röst, den är ju väldigt vanlig. Sen vet man inte var den nivån går när folk tycker det. Man ska komma ihåg, tror jag, att folk följer inte politik jättenoga, så att de taktikröstar eller stödröstar också på partier som inte alls skulle behöva det. Alltså som man kanske har missat att partiet ligger på 6% och behöver inga extra röster, så att säga. Så att vem vet egentligen?
Jag trodde annars att taktik- och stödröstare var väldigt noga med att följa politiken. Det känns ju som ett genomtänkt beslut.
Ja.
Så är det inte alltid då.
Nej, men sen finns det då också lite grann en komplikation av vad är då en strategisk röst? Och det är andra delen av frågan, nämligen Jonas fråga, nämligen hur vet man det här då, att det finns folk som ägnar sig åt strategisk röstning eller taktikröstning? Och då fungerar det helt enkelt så att de här valforskarna i Göteborg är de som räknar mest på detta. Den vanligaste definitionen de har använt är att om en väljare tycker bäst om ett parti, till exempel Moderaterna, men röstar på ett annat, till exempel Kristdemokraterna, det är den enklaste och också bredaste definitionen. Använder man den, då är det många som röstar strategiskt. Det är så mycket som var femte väljare. Men där ryms ju då även väljare som röstar på det lilla partiet av något annat skäl än att rädda sitt eget lag.
Mm.
Det kan ju till exempel vara väljare som tycker att Socialdemokraterna är bäst, men de röstar på Miljöpartiet för klimatpolitiken. Men om man tar den här bredaste och enklaste definitionen, ja, då räddades både Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i det senaste valet av strategiska röstare. Sen kan man laborera med andra definitioner, och en som verkligen gjort det är professor Henrik Ekengren Oskarsson. Och om man är specialintresserad så tycker jag att då kan man titta i hans bok Väljarna av valet 2022, för där går han igenom detta på längden och tvären. Och Henrik testar en annan definition lite strängare. Alltså om man för att vara strategisk röstare så ska man inte bara rösta på ett annat parti än det man tycker är bäst. Man ska också ge partiet som man röstar på lägre betyg än det man ger sitt favoritparti.
Mm.
Det vill säga som exempel. En person som tycker att sossarna är bästa parti men också ger sossarna högre betyg än till exempel Miljöpartiet och sen ändå röstar på Miljöpartiet. Gör man så här så blir de strategiska röstarna lite färre. Nu kan ni här.
Ja, nu känner jag att jag kan tenta av det här faktiskt.
Ja, jag känner att jag ska gå hem och bläddra i det avsnittet just.
Ja.
Det kan både Jonas och Joakim och alla andra som lyssnar också göra inför nästa val. För lärdomar. Okej, vi går raskt vidare. Lyssnaren Annie, hon skickade in flera frågor och ni valde faktiskt varsin. Det är för övrigt ett litet tips till er som lyssnar. Begränsa er inte när vi har såna här frågepoddar, utan passa på att skriva allt ni undrar över. Typ vad Fredrik tycker om att äta till frukost och så också.
Ofta blir det inte så mycket.
Nej, så det går fort att svara på det. Det blir en kort podd.
Annie frågade faktiskt inte det, men vi börjar med den ena av hennes frågor. Helena, du får vara huvudsvarande här.
Japp. Yep.
Annie undrar hur det kommer sig att barnbidrag inte är inkomstreglerat. Hon skriver, de som tjänar minst 75 000 i månaden eller mer är väl knappast i behov av barnbidrag?
Det var så här att när barnbidraget infördes på 30-talet, 1937, så var det faktiskt inkomstprövat. Men sen 1948 så blev det generellt och gick då till alla barn. Och då införde man det för att öka barnafödandet och också att utjämna skillnader i utgifter mellan familjer med och utan barn. Det kostar som bekant mycket att ha barn. Och barn behöver vi ju i samhället, förutom att de är söta och fantastiska. Så därför så får även de utan barn stå ut med att slanta upp en del skattepengar då till barnfamiljer. Mm. Och att det är generellt nu då, det brukar ofta förklaras med att det kan vara stigmatiserande att pekas ut som fattig och i behov av bidrag då. Men jag tycker att det där argumentet haltar ganska mycket, för att det är väl ingen som precis pekas ut som har inkomstprövat bostadsbidrag och så vidare. Men det nämns i alla fall som ett argument för att det ska vara generellt då. Nu vill ju då Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet höja barnbidragen med mellan 200 och 400 kronor per barn. Men Tidöpartierna har valt att hjälpa hushållen genom sänkt matmoms istället. Och det där har då fått kritik. Vi har ju nämnt detta lite grann i tidigare poddavsnitt.
Det har vi.
Ekonomer menar då att höjda barnbidrag är mer träffsäkert än sänkt matmoms. Och det där stämmer ju då att det är träffsäkert om det är just barnfamiljer man vill hjälpa. Både fattiga och rika barnfamiljer. Mm. Men precis som Annie påpekar så går det ju då till en massa människor med väldigt höga inkomster som bara sätter in pengarna på barnens sparkonto. De behöver dem inte och de spenderar dem inte. Men ändå vill då vänstersidan höja för alla. På högersidan är det så att Sverigedemokraterna verkligen inte vill höja barnbidragen. Och varför vill de inte det? Jo, därför att deras tes är då att det ökar isolering och utanförskap bland inte minst utrikesfödda kvinnor med många barn. Mm. De vill lägga om det här systemet till ett barnavdrag som alltså skulle gynna föräldrar med många barn som jobbar, alltså arbetslinjen. Och då kan man notera att före 1937 så fanns det just ett sånt barnavdrag, ett skatteavdrag för barnfamiljer. Men det omvandlades då till bidrag.
Okej, okay. Så man uppfinner inte hjulet igen direkt?
Nej, inte direkt, nej. Nej.
Man kanske ska tillägga att en vanlig tolkning av varför Socialdemokraterna som dominerat Sveriges regeringar under efterkrigstiden valt att göra välfärden generell överhuvudtaget, och att man ville inte bara ha arbetarväljare som stöd utan man ville locka medelklassen också.
Ja, precis. Och sen finns det ju en annan faktor här, och det är att om man ska ha inkomstprövning så finns det alltid en marginaleffekt. Man undviker till exempel att ta ett jobb för att då blir man av med ett bidrag eller så vidare. Alltså det finns den invändningen också. Mm. Sen har jag en annan liten intressant abrovink i sammanhanget. Kan den som tjänar mycket och inte vill ha barnbidraget av fina idealistiska skäl avstå? Svaret är nej.
Man är tvungen att ta emot barnbidraget.
Det är prövat i domstol. Pengarna tvingas på dig oavsett om du vill ha dem eller inte. Så då får man ge bort dem till exempel.
Man får göra en Gudrun Schyman. Grilla dem.
Ja, kanske. Grilla dem. Många andra saker man kan göra också.
Min spaning är att barnbidragen kommer att höjas, eller om det blir någon sån här barnavdrag då, för att det föds ju just så himla få barn i Sverige. Så jag tror att man kommer att göra någonting radikalt politiskt för att vända den kurvan.
Och då tänker du dig att det skulle vara en väldigt kraftig ökning då, inte några hundra lappar utan vi pratar om tusentals.
Ja, 40 000 miljarder tror jag. Nej, men det är kris i befolkningsfrågan.
Ja, det är det.
Och det var det då på 30-talet också.
Även lyssnaren Lina, hon passade på att skicka in flera frågor på en gång medan frågelådan var öppen. Och den första av hennes frågor var denna, Fredrik, som du får lystra lite extra till. Finns det något samtal bland politiker i dessa tider om att återinföra värnskatten? Nu har vi två sakfrågor på raken här.
Det tycker jag är bra. Mm.
Ja.
Ja, svaret är ja, det kan man säga. Och jag vet inte om det här är bra eller dåliga nyheter för Lina. Jag vet inte varför folk frågar saker. Men värnskatten, den togs ju då bort av Socialdemokraterna och efter krav från Liberalerna när de två samarbetade i januariavtalet. Miljöpartiet vill då återinföra en värnskatt. De vill ha ett extra skattesteg vid inkomster på 70 000 kronor och uppåt. Även Vänsterpartiet vill ha en extra skatt för folk som tjänar mer. Men de lägger sin gräns på 65 000 i månaden och kallar det för en beredskapsskatt.
Jag kan bara påminna om att det var 2020 den avskaffades.
Okej.
1 januari.
Och det här ordet beredskapsskatt, det har väl Vänsterpartiet snott av Socialdemokraterna. De var först ut med att tala om en extra skatt på höga inkomster för att finansiera en del av satsningarna på försvaret. Men Socialdemokraterna har inte visat korten riktigt. Vi vet inte hur deras skatt ska se ut. De vill att det ska utredas. De har talat om att den skulle dra in några miljarder, men det finns inga exakta besked. Det är ju då mindre, så att då får man ju i så fall, om det blir så, då är det, har de tänkt sig att det ska träffa en mindre grupp.
Ja, men det är lite intressant att de drar sig så för att specificera vad de vill egentligen, för de har ju pratat i rätt många år nu om beredskapsskatten, men det kommer liksom ingenting. Och de vill inte ens säga vilken inkomstgräns. Alltså där, de säger ju att det ska vara en beskattning av höga inkomster, men de vill inte ens ange nivå på dessa.
Och varför är det så då? Varför är man så luddig?
Nej, det är väl för att de inte vill skrämma bort folk. Absolut. Från att rösta på dem.
Precis. Så svaret är helt enkelt ja. De rödgröna vill ha en extra skatt på höga inkomster. Det här vill ju absolut inte Centern dock, om vi ska räkna in dem som en potentiell samarbetspartner. Så att det gör det ju lite mer osäkert hur det här ska sluta.
Ett exempel på att det är oenigt på den sidan.
Mm. De var väl glada när värnskatten togs bort också. Det var ju både Liberalerna och Centern som ville det.
Och vet du hur stort stödet bland väljarna är för att återinföra värnskatten?
Det var ju en jättebra fråga. Nej, jag känner inte till någon som har brytt sig om att mäta det faktiskt.
Vi får se hur det blir med det där med värnskatten. Vi tar Linas andra fråga också i dessa tider av hat och hot mot politiker efter Anna-Karin Hatts avgång, den diskussion som har väckts sedan dess. Så här säger Lina, hon undrar: jag skulle vilja höra er resonera kring hur blir vårt politiska landskap om vi hädanefter bara får politiker som accepterar det hårda klimatet som råder. Riskerar vi inte då att bara få en viss typ av personer som blir politiker? Och att vi kommer gå miste om andra typer av personer som inte, liksom Anna-Karin Hatt, vill ha ett jobb där det förväntas ingå? Eller är vi redan där? Det vore intressant att höra hur ni ser på det, säger Lina. Vad säger ni? Om vi börjar med dig, Fredrik.
Ja, men jag skulle säga att vi är där sedan länge. Titta bara på alla som gärna vill jobba med politik, men bakom kulisserna istället. Det vill säga, de tycker att det är ett jättespännande område, men de vill inte bli så granskade och bevakade som partiledare och minister, politiska tjänstemän, presssekreterare etc. Och det är väl så att en partiledare måste vara ganska stryktålig. De brukar vara tävlingsmänniskor. Man behöver också en stor arbetskapacitet, särskilt under valtider är kraven jättehöga. I senaste valet till exempel så var Annie Lööf, tror jag, med i 5 utfrågningar på 36 timmar. Så att även arbetskapacitet krävs. Och sen så skulle jag också säga att det är svårt att klara det här jobbet utan en stor längtan att stå i centrum också. Så i centrum och synas, för hur ska man annars orka? Särskilt de små partierna, de kämpar ju med att de får bara genomslag om det är partiledaren som framför budskapet. De har inga andra kända företrädare ofta. Och dessutom har ju partiledarna alltid varit väldigt påpassade, men nu ska de dessutom profilera sig på sociala medier, till exempel Instagram, så det är liksom en extra uppgift som har lagts till. Mm. Det redan har länge varit tufft att vara politiker på hög nivå.
Drog det mycket som inte har med hot och hat att göra, men jag är lite inne på din linje att hot och hat har också förekommit under lång tid. Vi har ju pratat om detta också tidigare, att klimatet var inte så kul på 70-talet heller till exempel, och skillnaden är ju då naturligtvis att varje människa istället för att gnälla isolerat vid köksbordet skickar ut sitt hat på sociala medier.
Just det.
För allmän beskådan. Det finns ju en problematik då kring Hatts avgång, och det är att vi inte har fått veta någonting överhuvudtaget om vad det är hon upplever att hon är utsatt för. Ingenting.
Nej,
utan hon säger ju tvärtom att ni som funderar på att engagera er politiskt, gör det för 17. Och jag har inte polisanmält någonting, och jag är nog inte mer drabbad än någon annan. Så att det här har ju satt myror i huvudet, som Fredrik uttryckte det tidigare, på många av oss som följer politik. Man undrar verkligen om det finns mer bakom detta.
Just det.
Men då ska man ju inte förringa det här med det hårda klimatet, för det är naturligtvis jättejobbigt.
Men jag tänker att man kan svara på frågan ändå om hur klimatet är, även fast vi inte vet riktigt hur det är med Anna-Karin Hatt. Vi har hennes ord bara. Mm.
Men till då Linas fråga att det krävs en viss typ av väldigt hårdhudad, nästan pansarhudad person som ska orka med allt det här. Både hot och hat, men också den här enorma pressen som finns från medier och från offentligheten överhuvudtaget.
Man måste vara en teflonperson.
Ja.
Det måste rinna av.
Ja. Och att du ska klara av då att bli bedömd på, efter hur du ser ut till hur du presterar i en debatt.
Ja, det är någon slags vansinne som uppstår ibland kring vissa personer.
Mm. Ja, alltså partiledare är nog inte för alla, men även politiker då på högre nivå är nog inte för alla heller.
Nej, det är nog en väldigt liten grupp som detta passar och som uppfyller alla de här kraven som vi har gått igenom här och kan då ändå hitta någon glädje i det då samtidigt.
Det måste vara folk som kan sova gott på natten oavsett allt.
Mm. Och jag menar, det där hör man ju även om lokalpolitiker, om hur enormt hårt de jobbar och de får väldigt lite ersättning för det, och det är långa dagar och sena nätter och stå på något blåsigt torg någonstans. Alltså, att vara politiker generellt är ju ett jobb som, det kräver ju väldigt mycket engagemang från den enskilda.
Stor övertygelse och vilja att göra förändring.
Mm. Ja, men då går vi vidare till nästa fråga, och den handlar om Jimmie Åkessons möjligheter att bli statsminister.
Jag tror att det är rätt uppenbart för alla att det finns två statsministerkandidater inför nästa val. För att vara det, och det är inget det är helt självklart, det är jag och det är Magdalena Andersson. Och det är inget underkännande.
Så Jimmie Åkesson är inte en statsministerkandidat?
Nej.
Det där var då Ulf Kristersson i en intervju med Expressens Viktor Bart Kron, där han sa att det fanns, ja ni hörde vad han sa, det finns bara två statsministerkandidater. Det här ämnet har Jörgen skickat in en fråga om, så här skriver Jörgen. När frågan om Jimmie Åkesson kan bli statsminister ställs så är kommentatorernas svar ofta väldigt tvärsäkra. Nej, de övriga partierna släpper inte fram honom. Men jag undrar, om vi antar att Sverigedemokraterna skulle bli dubbelt så stora som Moderaterna och större än de övriga partierna på den borgerliga sidan tillsammans, något som ju inte verkar orealistiskt, är det verkligen otänkbart att man släpper fram Jimmie Åkesson som statsminister, Helena?
Ja, jag tycker att han har lite fantasifulla siffror där. Då tänker han att Sverigedemokraterna går upp på 30% och Moderaterna 15% eller något sånt där. Eller att SD 20% och Moderaterna 10%, att luften helt går ur då.
Mm.
Det finns ju i vissa mätningar tendenser till att gapet ökar, men det där bekräftas inte riktigt. Så att just nu så är de ju inte i närheten av den utvecklingen, kan man ju säga. Dessutom så har det varit ett rätt stort gap mellan SD och Moderaterna, till exempel hösten 23 när gängvåldet var som värst. Då var faktiskt Moderaterna nere på 16% hos indikator ett par gånger, och Sverigedemokraterna låg uppe på 22-23%, men sen har det i huvudsak varit ganska jämnt då. Men en faktor som har satt igång den här diskussionen, det är ju valet i Norge nyligen, där Arbeiderpartiet kunde regera vidare medan luften gick ur höjre då, till förmån för Fremskrittspartiet som ökade kraftigt. Då fanns det ju olika X-faktorer i det norska valet som vi inte ser här då. Sen ska man väl veta att det här med Åkesson som statsministerkandidat i viss mån är ett spinn från vänstersidan som kom igång då efter norska valet. De har ju också under hela mandatperioden hävdat att det är Sverigedemokraterna som i själva verket styr Sverige. De säger SD-regeringen så ofta de kan, och nu pratar då Magdalena Andersson om att hon vill ha statsministerdueller i medierna inför valet med både Kristersson och Åkesson. Men Jimmie Åkesson själv tonar ju ner detta, och det är väl möjligtvis för att Tidöpartierna gör samma analys med utgångspunkt från Norge då, att borgerliga väljare riskerar att fly vänster ut om bilden är att Åkesson kan bli statsminister i en eventuell ny Tidöregering. Men Jörgen undrar då om det ändå inte kan bli så om Sverigedemokraterna ökar jättemycket och Moderaterna minskar jättemycket. Dels så har vi ju inte sett det hända då. Sen tror jag att Åkesson ändå får svårt i en statsministeromröstning där han alltså inte får ha en majoritet emot sig. Jag tror att han får en majoritet emot sig. Men det är klart att Moderaterna måste se upp här och att de är väldigt stressade. Skulle siffrorna sjunka till riktigt låga nivåer, då skulle man faktiskt kunna tänka sig till med att Ulf Kristersson gör en Stefan Löfven, det vill säga lämna skutan före valet till förmån för någon annan väl upparbetad minister som tar över. Nu ser vi inte några tecken på det just nu.
Nej, jag håller med dig. Och för att det hänger ju på vad säger de andra de andra blå partierna. Då. Vill de inte ha Jimmie Åkesson någon av dem så går det ju inte. Men det finns en stress, det tycker jag man märker hos Moderaterna. För att de är medvetna om detta också, att de kan tappa i valrörelsen därför att de bjuder på taktikröst.
Ja, och det är klart att den diskussionen kommer att bli intensiv. Om det skulle vara så att Sverigedemokraterna klättrar kraftigt uppåt nu och Moderaterna sjunker, då kommer det här att bli en ytterst levande debatt. Mm. Och det är de ju rädda för, Moderaterna. Men att säga att de landar i flera mätningar efter varandra på 14-15%, ja, men då är det kritiskt.
Just det. Så även om Ulf Kristersson kan vara rätt trygg med att Jimmie Åkesson inte skulle släppas fram som statsminister, så vill han inte att den här diskussionen ska leva överhuvudtaget.
Nej,
för från väljarnas håll så verkar det ju ganska oförståeligt. Varför skulle inte det största partiet på den borgerliga sidan vara det partiet som också har en statsminister? Mm.
Och det kan ju vara farligt för blålaget också om Sverigedemokraterna blir så stora att den här diskussionen vaknar hos folk. Alltså att folk tvivlar på att det är Kristersson det handlar om.
Ja, och sen ska man ju veta också att internt i Moderaterna så är det ju ingen pardon för partiledare som sjunker kraftigt i opinionen. Så att det är klart att det är nervöst.
Vi går vidare. Där kanske ni kunde gissa vad det här skulle handla om då. Mm. Den låten plus politik, vad kan det vara?
Politiska vildar.
Ja, hurra. Annis andra fråga handlar om politiska vildar. Fredrik, du tar den här först då. Och så här löd den. Hur kommer det sig att politiska vildar får vara kvar och sina egna när de hoppar av eller blir avsatta? Det borde finnas regler för att de ska ut ur riksdagen och att den som stod efter på vallistan blir ordinarie ersättare. Jag anser inte att det nuvarande systemet gynnar demokratin. Har ni förslag på hur vi kan få det reglerat på något sätt? Nu är ni lagstiftare.
Äntligen.
Ja, det är ju faktiskt på tiden tycker jag. Vi har sett en del politiska vildar den här mandatperioden. Senast var det Vänsterpartiet som fick 2.
Mm. Så är det.
Hur är det då? Gynnade demokratin? Missgynnade demokratin, Fredrik?
Jag älskar ju det här ämnet, men jag ska försöka inte svara för långt ändå. Ja, men jag tycker frågan är ju rimlig, därför att riksdagsledamöterna väljs ju in för ett parti, annars skulle de inte komma in alls. Och ytterst få har heller kommit in eller gått förbi sina konkurrenter med hjälp av kryss och personval. Utan de är en partiprodukt på det sättet kan man säga. Men ett argument för det här med att de ska vara, att mandatet är personligt, det är att de här ledamöterna, de har då fått folks förtroende, då ska de få en hel mandatperiod på sig och först då så ser man om väljarna har fått det som de förväntat sig. Ett annat är att riksdagspolitikerna inte ska bli för svaga. De ska kunna vara åtminstone något sådana här självständiga. De ska kunna stå emot tillfälliga opinioner. Och de ska inte petas bara för att partiledningen har blivit arga för någonting. Så det brukar vara argumentet. Och så det enda partierna kan göra då, och vilket ju den som följer nyheter hört väldigt många gånger, är att då försöker istället partiet övertala dem att lämna riksdagen. Det är det enda man kan göra. Och kan riksdagen göra något då? Nej, det kan de inte heller. Men numera så blir vildarna av med sin utskottsplats. Och den är ju väldigt viktig för att ha något inflytande. Och sen så är det ju också så att vildar blir ofta mycket frånvarande. Blir man det så kan man bli av med en del av sin ersättning. Men det betyder ju inte heller att man petas ur riksdagen. Och jag har frågat tjänstemän i riksdagen och frågat om de känner dem till något annat land då där vildar sparkas ur parlamentet. Och det gör de inte, utan de menar att tvärtom, partiväsendet är ju extremt starkt i Sverige. Det går att ställa upp i val utan parti i flera andra västländer, till exempel Finland, Storbritannien och USA. Tanken är alltså att de ska bli lite starkare och det finns inget förslag som är på gång eller så att de skulle åka ur.
Men det nämns ju ofta därför att alla blir så himla arga varje gång som det blir vildar som sitter kvar i riksdagen.
Ja.
Annie har nog inte mycket att hämta där faktiskt.
Nej. Och just nu har vi alltså 4, varav 3 har skapats, blivit vilda tack vare konflikten mellan Israel och Palestina. Det säger en hel del om styrkan i den, eller sprängkraften i den konflikten i svensk politik.
Så systemet är liksom uppbyggt så för att tröskeln ska vara hög för att folk inte ska kastas ut till höger och vänster. Men samtidigt så blir det ju konstigt, tänker jag, om man sitter på sitt personliga mandat för väljarnas skull på något vis. Och sen så ska man helt plötsligt till exempel börja driva en egen personlig fråga. Det kanske inte den väljare som har lagt sin röst på, kanske inte nödvändigtvis den kandidaten som har lagt sin röst ändå, är så glad över.
Nej, men jag tycker egentligen att det här argumentet att man ska ha en mandatperiod på sig så väljarna vet ska få liksom, då ska man kunna se om väljarna fått det de ville, att det är rätt svagt när de inte är personvalda egentligen. Då är det ju ofta bara de sitter där för att en nomineringskommitté och en partiledning har gett dem en viss plats på listan.
Nej, det är en massa nackdelar med detta, men det är ju helt begripligt samtidigt det här att en missnöjd partiledare inte ska kunna peta en person hur som helst, utan att det ändå ska finnas någon slags grundtrygghet. Det är lite så som det är för generaldirektörer som ju också upprör mycket när de får sparken för att de har gjort bort sig på ett eller annat sätt, men ändå får behålla befattningen och inkomsten under förordnandets gång. Det är samma tänkande där, att en generaldirektör måste kunna vara självständig och inte jättekänslig för att politikerna tycker ena dagen si och nästa dag så, utan de ska ha den här tryggheten då för att kunna vara fria och självständiga och tänkande människor.
Apropå den där upprördheten kring politiska vildar, så brukar väl den mest handla om inkomsterna och inte alls att de sitter på sitt politiska mandat och gör någonting annat.
Men partierna blir ju upprörda över vildar. Men visst, för vanligt folk så kan det ju vara att, för de får ju behålla sin höga lön och fria inrikesresor, rätt till övernattningslägenhet i Stockholm och allt det där. Och det är klart att det kan uppröra. Å andra sidan så får de ju ofta enormt tråkigt då i riksdagen och ingen hjälp med hur de ska rösta. Och
men det är många som gärna skulle ha tråkigt för de pengarna.
Det är sant.
Okej, men innan vi avslutar då svaret till den här frågan som Annie ställde, har ni förslag på hur man skulle kunna reformera det här?
Nej, det ingår ju absolut inte i vårt jobb, så att det brukar vi ju vara vältränade och inte ha egna sådana förslag. Men vi kan ju ha en åsikt som vi får hålla för oss själva.
Jag rekommenderar Annie att kontakta något parti som hon gillar.
Okej, det var den sista frågan från er lyssnare. Tusen tack till er som har skickat in kluriga och tänkvärda frågor, även frågor som inte kom med i det här avsnittet. Vi sparar dem till framtida avsnitt, det kan jag lova. Tack säger jag till Helena Isén, Fredrik Furtenbach, Mattias Dellert var producent för det avsnittet. Jakob Gustafsson var tekniker. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.